Nåd vare med er och fri från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Så vi läser predikotexten, det är Lukas första kapitel, vers 39-45. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Zakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig, att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt till dig kommer att gå i uppfyllelse. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, Lukas, läkaren, gjorde noggranna undersökningar. Han hörde med dem som var ögonvittnen till det som hade hänt. Och så skrev han ner allt ögonvittnenas bekännelse i ordning. Och Lukas första kapitel, det börjar med att skildra ängeln Gabriels besök hos Zakarias. Och ängeln kom med ett underbart budskap till honom. Hans bön var hörd. De skulle bli föräldrar på sin ålderdom. Elisabet skulle föda en son. Han skulle ge honom namnet Johannes. Och Johannes skulle gå omedelbart före Herren och skaffa Herren ett berett folk. Och sen följer så skildringen av ängeln Gabriels besök hos Maria. Och ängeln kom med ett budskap till henne. Hon skulle bli mor till den högste son, Guds son. Hon skulle ge honom namnet Jesus. Han skulle få sin fader Davids tron. Han skulle vara kung i ett evigt rike. Hans rike skulle inte få något slut. Så nu stod de på tröskeln till Nya testamentet, då alla Guds löften skulle gå i uppfyllelse. Nu skulle den länge utlovade och efterlängtade Messias, frälsaren, komma. Och ängeln berättade också för Maria att hennes släkting Elisabet skulle få en son på sin ålderdom. Hon var redan i sjätte månaden. Varför berättade ängeln det här? Jo, Maria hade ju undrat hur det skulle ske att hon skulle bli mor fast hon inte haft någon man. Så ängelns berättelse om Elisabet var bara en bekräftelse på att ingenting är omöjligt för Gud. Men det var ju också en liten hint, ett förslag om ett angeläget besök. Och Maria tog det så. Genast gav hon sig iväg för att besöka sin släkting så att de kunde dela de här glada nyheterna med varandra. Och så kom hon då efter resan till slut till Juda bergsbygd, och när hon steg in i Zakarias hus och hälsade Elisabet så spratt barnet till i Elisabets liv och hon blev uppfylld av den helige ande och så ropade hon med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig, att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Och eftersom hon blev uppfylld av den helige ande så tror vi att hon uppfattade det som hade hänt på ett rätt och riktigt sätt. Och vi tror ju också att det som hon förutsäger om framtiden är en rätt och riktig och profetia förutsägelse. Elisabet prisade Maria salig bland kvinnor eftersom Herren utvalt henne att bli Herrens mor. Så den bekännelse, hon bekände att barnet i Marias liv var Herren, att Maria var Herrens mor. Och det är ju en härlig trosbekännelse inspirerad av den helige ande. Och när vi avlägger vår trosbekännelse så gör vi också det i kraft av den helige ande. För ingen kan bekänna att Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Och det är ju genom skriftens undervisning som den helige ande ger oss tron och driver oss att bekänna vår tro med vår mun. Det gör vi den helige andes kraft. Och så var det också för Elisabet. Hon visade med sin bekännelse att hon var väl undervisad i skriften och trodde på skriftens förutsägelser och löften. Hon trodde på det forntida löftet om kvinnans avkomma som skulle krossa ormens huvud. Och hon trodde att det skulle nu gå i uppfyllelse. Och jag tror speciellt hade hon nog Jesajas profetia i tankarna om jungfrun som skulle bli havande och föda en son. Och man skulle ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss, Gud förenad med människa. Och tidigare i Jesajas bok så sägs det ju också i profetian i det 9:e kapitlet att barnet skulle få namnet Mäktig Gud. Och det är på grund av att hon är undervisad i skriften, att hon är en gudfruktig kvinna som trodde skriftens undervisning och var helgad av anden som hon kommer med den bekännelsen att barnet i Marias liv är Herren, och hon kallar Maria Herrens mor. Det är en rätt och riktig bekännelse. Maria svarar på Elisabets bekännelse med en sång som har blivit kallad Magnificat efter det första ordet i den latinska översättningen. Vi säger ju Marias lovsång. Elisabet var den första, men inte den sista och inte den enda som skulle prisa henne salig. Maria uttryckte i sin sång en profetia om framtiden, en profetia som vi ser har gått i uppfyllelse genom hela historien. En profetia som går i uppfyllelse precis nu när vi talar om saken. För hon säger, från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. Och varför kallar man henne salig? Jo, hon anger det själv. Min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Vi ska komma ihåg att ingen människa har något att berömma sig av inför Gud. Inte heller Maria, och hon gör det inte heller. Vi är alla syndare och vi är helt beroende av Gud och hans underbara frälsningsgärningar. Maria också, och hon bekänner det. Hon jublar över Gud, sin frälsare, som sett till sin tjänarinnas ringhet. Hon prisade Gud som gjort så stora ting med henne. Men så fortsätter hon att säga att Gud är ju barmhärtig mot alla. Gud visar samma barmhärtighet mot alla troende och han har gjort det genom historien och han kommer att göra det fram till sista dag. Hon säger, hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Så med andra ord, det som Herren har gjort med henne, det var i och för sig unikt och kommer inte att upprepas. Men på ett sätt så var det bara ett exempel på otaliga andra exempel när Herren visar sin barmhärtighet mot sitt folk. Och det kommer Herren att fortsätta med till tidens slut. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Och det är viktigt att komma ihåg varför Maria prisas salig för katolska kyrkan. Största kristna kyrkan i världen prisar henne salig för någonting helt annat. Och det gör ju också att man måste ifrågasätta i vilken mån man kan kalla katolska kyrkans en kristen kyrka, de har i och för sig det rätta barndopet, men de har mycket annat som är ren avgudadyrkan. Många påvar har upphöjt Maria som medlare och advokat. Och i katolska kyrkan så riktar man böner till Maria. Och det här, det är ju ingenting annat än öppen avgudadyrkan. Och så har det varit under de sista 100 åren, kan man säga, eller från mitten av 1900-talet, påvar som har kallat Maria medåterlöserska. Då har man i och för sig inte gjort det ex cathedra, och det innebär att påven har inte använt sin påvliga ofelbarhet då man har kallat Maria medåterlöserska. Men det skulle ju inte förvåna någon om påven också nyttjade då det han påstår vara sin påvliga ofelbarhet för att stifta en sån trosartikel om Maria som medåterlöserska. Det skulle ju bara vara väntat. I alla fall tragiskt att se katolska kristna gå förbi korset och vända sig till bilden av Maria och rikta sina böner till henne. Man törs inte närma sig Jesus, för man betraktar honom som en sträng domare. Och så använder man Maria som medlare och försvarsadvokat. Men både Elisabet, som var uppfylld av den helige ande, och Maria var ju helt eniga om varför hon prisades salig. Det sker därför att Herren i sin barmhärtighet hade utvalt henne, en fattig ringa tjänarinna, utvalt henne att bli Herrens mor, för att de forntida löfterna nu skulle gå i uppfyllelse. Men det finns bara en enda frälsare, och han ensam är återlösare. Det finns ingen medåterlösare. Han ensam är vår återlösare, och han ensam är också medlare mellan Gud och människor. Barnet i Elisabets liv var omkring 6-7 månader när Maria kom och barnet spratt till vid Marias hälsning. Och att en mamma kan känna fosterrörelser vid 6-7 månaders ålder, det är ju inget under. Det är ju så det ska vara. Och blir mamman upprymd eller upprörd över någonting, så kan man ju tänka sig att barnet reagerar också med rörelser. Men i det här fallet var det något mer än det. Uppfylld av den helige ande så berättar Elisabet att barnet spratt till av glädje när ljudet av Marias hälsning nådde hennes öron. Så hon sätter barnets rörelse i samband med Marias hälsning, och hon säger att barnet rörde sig av glädje vid Marias ord. Och det här är ju någonting annat än rörelser bara därför att barnet har en vaken aktiv period just då, eller för rörelser därför att mamman har blivit upprymd av någon anledning. Så barnet rörde sig genom den helige andes verkan på barnet. Den helige ande fyllde barnet med glädje vid Marias hälsning. Och den helige ande verkade på det ofödda barnet precis så som Gabriel hade sagt till Zacharias. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Det finns kristna som säger att små barn kan inte tro, därför att de har inte förstånd nog att förstå budskapet. Att de har alltså inte tillräckligt förstånd för att tro. Men Jesus talar i Matteus 18 om små barn som tror på honom. De små barnen kan naturligtvis inte tro av sitt eget förstånd eller av sin egen kraft. Men då måste vi fråga vem, vilken människa kan tro av sitt eget förstånd och sin egen kraft? Så här bekänner vi ju i förklaringen till tredje trosartikeln i katekesen. Jag tror att jag inte av mitt eget förstånd eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom, utan den helige Ande har kallat mig genom evangelium. Så vår tro beror inte på vårt förstånd eller på våran kraft, utan på den helige Andes verkan. Och eftersom tron inte beror på en människas förstånd eller kraft, så blir vi ju inte det minsta förvånade när vi i vår berättelse hör att den helige Ande verkade på barnet i Elisabets liv. Den helige Ande verkar vår tro genom evangeliet i ord och sakrament. Och vi vet inte mycket, men i vår berättelse så ser vi i alla fall att Elisabet sätter andens verkan i förbindelse med ordet, med Marias hälsning som nådde hennes öron. Barnet spratt till av glädje när Marias hälsning nådde Elisabets öron. Och vi förstår att den glädje som barnet kände, det var en andlig glädje som den helige Ande verkade. Och Lukas evangelium visar ju gång på gång sanningen i det budskap som ängeln Gabriel hade till Maria. För Gud är ingenting omöjligt. Berättelsen visar att den helige Ande kan göra små barn till sitt tempel. Om inte förr, så sker det bland oss vid dopet i vatten och helig ande. Bibeln vittnar om att dopet är ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Och det är ju därför som vi döper helt nyfödda barn. Och genom dopet så blir de den helige andes tempel. När får en människa människovärde, kan man ju fråga. I vårt land så kan man säga att människan börjar få ett människovärde och delvis börjar få lagens skydd vid 4 månaders ålder, vid 4-5 månaders ålder. I Bibeln så är det helt klart att människan har ett okränkbart värde som Guds skapelse från första dag. I psalm 139 så läser vi: du vävde mig i moderlivet. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Så alltså från befruktningsögonblicket, från första dag, så är det precis samma människa, samma person som växer till, blir lite större och större, blir lite äldre och äldre, och så småningom föds när tiden är inne och fortsätter växa till och blir lite större och lite äldre och växer upp och lever, åldras och dör. Precis samma människa. Och varje dag, från första dag till den sista, är skrivna i Guds bok. Och för tusentals och åter tusentals barn i vårt land så är den livsberättelsen mycket kort. Och vi vet inte varför Gud låter sånt ske. Men antagligen så är det därför att Gud har lovat att aldrig mer sända någon flod för att utrota allt levande. När vi ser ut över världen och ser inte bara vad som händer med de små ofödda barnen. Det finns ju exempel som vänder sig i magen när vi sätter oss in i exempelvis vilka regler man har i USA. Där abort är tillåtet ända fram till födelsen. Och så finns det senatorer som säger, för att göra saken enklare, borde det väl vara så att barnet kan födas, och då avlivar man det. Det är reglerna i USA. Men ser man till allt annat, övergrepp och misshandel och utnyttjande och våld, så ser vi att världen är full av våld. Och för länge sedan, när Gud såg utöver världen och såg allt våld, så ångrade han att han gjort människorna. Men han lovade efter floden att aldrig mer sända någon flod för att utrota allt levande. Den värld som nu finns, uppfylld av våld som den är sparad. Den är sparad till elden. Men Bibeln är ändå väldigt mycket klar på, helt klar när det gäller ansvarsfrågan i enskilda fall. När man börjar tala om var och en av de här som blir dödade. Gud har sagt så här. Och det var precis efter floden. För ert eget blod, alltså ert liv, ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur. Och likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Från första dag så har människan ett okränkbart värde som Guds skapelse. Människan har ett liv som ingen har rätt att ta. Från första dag så har människan också sitt värde som återlöst med Jesu Kristi heliga och dyrbara blod. Det är det värde som man har betalt för varje människa. Och Guds vilja är också att varje människa ska bli kallad genom evangelium och helgad av den helige ande. Och vi ser ju i dagens berättelse att Gud kan röra och helga också ofödda barn. Och därför ska vi betrakta varje barn som en Guds gåva från första dag. Nu är det ju svårt att veta när första dag är. Men så fort vi får veta att här är ett barn som växer till, så ska vi betrakta det som en Guds gåva. Visa stor kärlek och omsorg. Och komma ihåg vårt andliga ansvar vi har för barn. Även de ofödda. Vi ska visa stor kärlek och omsorg. Och det är tragiskt att se i vårt land att den farligaste, den absolut farligaste perioden i ett barns liv, det är de fyra första månaderna. Överlever man de första 4-5 månaderna, så har man ganska goda chanser att nå vuxen ålder. Och ändå är det en dyrbar Guds skapelse. Nu hör vi idag hur gudfruktiga kvinnor, den ena ung, den andra gammal, men de gladdes av precis samma sak, att Gud utvalt Maria att bli Herrens mor, för nu skulle de gamla profetierna om frälsarens ankomst gå i uppfyllelse. Och när Elisabet prisar Maria salig med orden, salig är du som trodde, för det som Herren har sagt till dig kommer att gå i uppfyllelse. Då innefattar det ju allt det som ängeln hade meddelat Maria. Också det som låg i framtiden. Och det verkar som den åldrade Elisabet, utan att ha haft kontakt med Maria, genom den heliga andes kraft visste vad ängeln hade sagt till henne. I alla fall så ser vi ju hur både Elisabet och Maria litar på det budskapet. Och ängeln hade sagt så här till Maria: du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Och vi bekänner ju nu att Gud, att Jesus har uppstigit till himmelen. Han sitter på Guds högra sida, han sitter på den himmelska tronen och han regerar över allting. Men det här är en trosartikel. Vi kan alltså inte se det, men vi tror det. Därför att Skriften vittnar om det. Maria och Elisabet, de kunde se uppfyllelsen av den första delen av ängelns budskap. Så Maria blev verkligen havande, precis som ängeln sagt. Hon födde en son. Hon gav honom namnet Jesus. Men andra delen av ängelns ord, uppfyllelsen, fick de aldrig se. Vi har fortfarande inte sett uppfyllelsen. Men vi tror precis på samma sätt som Elisabet att allt det som Herren har sagt ska gå i uppfyllelse. Tillsammans med dem ska vi en dag få se Herren Jesus sitta på tronen som den evige gudomlige kung han är. Och vi ska få leva med honom i hans rike. Och ängeln sa att hans rike ska aldrig få något slut. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig att du har uppfyllt dina forntida löften att sända frälsaren. Hjälp oss ta emot honom i våra hjärtan och liv. Hjälp oss så att vi tar emot honom som vår frälsare med barnslig glädje som Johannes, eller med mogen tro som Elisabet och Maria. Stärk vår tro så att vi också alltid väntar Jesu andra ankomst i härlighet och är redo för hans rike. Amen.